Jag ska göra mitt bästa. Min gamla mor brukar säga att man ska göra så gott man kan och så får man sjunga på resten. Senare ska vi slippa. Det är ju en fantastisk glädje idag att få hålla dop i Pingstkyrkan i Ronneby. Det har ju varit ett bönämne, vet jag ju, för er länge här. Och för oss sedan vi började dyka upp här har vi ju känt en stor längtan att någon gång ska det väl hända. Och så hände det. Jag vill säga det liksom här att det har varit en upplevelse att träffa Johan och att höra vad Gud har gjort i hans liv. Och vi ser hur tydligt hur Gud han handlar med människor. Inte utifrån de förutsättningar som finns, utan Gud handlar efter sitt eget ord och sitt beslut. Han har ju inte dykt upp hos oss på ett vanligt sätt heller. Och Gud gör i de här tiderna här nu någonting som inte liknar det som vi har varit med om särskilt mycket. Vi ser det på TV till och med, och vi ser på de olika sociala medier och annat. Hur människor, hur Gud kommer människor till mötes. Jesus uppenbarar sig för människor i deras ensamhet. Jag skulle väl kanske lämpligen ha valt ett ämne idag som handlar om dopet. Men det är ett uttryck i Bibeln som har kommit för mig den sista tiden. Jag vill gärna dela med er. Och vi läser från Johannes det 12:e kapitlet och den 20:e versen. Bland dem som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och berättade för Jesus. Och Jesus svarade: stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig så ska Fadern ära honom. Det är från Johannes det 12:e kapitlet. Det finns ett rop i världen idag som aldrig tystnar. Det har hörts igenom seklerna. Ständigt och jämt dyker frågan upp som Pilatus ställde på sin tid. Vad ska jag göra med Jesus? Ingen har betytt för världen vad Jesus har betytt. Det finns ingen viktigare person i mänsklighetens historia. Det finns ingen som har blivit så hyllad och tillbett, men också så väldigt emotsagd som Jesus. Det är ett rop ifrån människohjärtat. Det finns där nedlagt i människornas hjärta, inte efter mera religion. Det finns hur mycket religion som helst för den som söker. Jag minns en ung man som vi mötte i Malmö. Både Ethel och jag var evangelister i Elimförsamlingen, hette det på den tiden. Det är numera Pingstkyrkan i Malmö. Och på Gustav Adolfs torg vid ett friluftsmöte så möter vi en ung man. Han var klädd lite konstigt sådär. Flummigt hade varit i Indien och lite varstans i östern och sökt i religioner och letat på alltihopa. Och hade inte funnit liksom någon mening i det. Men där på Gustav Adolfs torg så tar han emot Jesus. Och så säger han, inte kunde jag tänka, som har rest över hela världen och letat i alla religioner, inte kunde jag tänka mig att jag skulle finna honom i kvarteret bredvid. Jesus var där och mötte honom. Anders Wennerström hette han. De blev missionärer och arbetade ett mycket tufft arbete i Pakistan under många år som missionärer. Med risk för att råka riktigt illa ut hela tiden. Han och hans fru Annika, som lever fortfarande, Anders är död sedan ett antal år tillbaka. Men de fick tjäna Gud. Och där man tjänar Gud, där är Jesus. När någon tjänar mig, säger Jesus, där är jag. Vad helst två eller tre samlade i mitt namn, säger Jesus, där är jag mitt i landet. Det är inte fler lagar och regler som behövs. Problemen vi ser i världen som nu ytterligare har eskalerat det sista genom att USA går in och tar presidenten och hans fru i Venezuela. Det ligger oss lite extra varmt om hjärtat som ni förstår eftersom vi har varit många år i Sydamerika. Dessa knepiga tiltar. Man tror att man ska kunna reda upp det här med strängare lagar och strängare straff och mera lagstiftning och allt. Det har aldrig någonsin historiskt lyckats. Vi vet det. Vi har facit idag. Gud gav människorna lagen. Och det lög inte det heller. Därför att det står så här om lagen att därigenom att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud när han sände sin son i syndig köttsgestalt. Det lagen inte kan återkomma, det kan Gud göra i en människas liv. Gud behöver inte upputsade och fina fasader heller. Men det jag tror att vi ska vara fina i kanten för att vi ska bli accepterade och annat. Jag ska säga det, det är precis tvärtom i Guds rike. Vi kommer alltid att vara utsatta. Vi kommer aldrig att bli fullt erkända. Och Jesus säger till och med, vad är när världen talar gott om det? Då är det något som är fel. Det är för lite evangelium. Nej, det som ljuder i världen idag, det är ropet vi skulle vilja se Jesus. Tänk dig att människor tar sig in här i våran kyrka. Jag tycker det är en av de finaste pingstkyrkorna i Sverige. Den är så vacker. Och den är arkitektoniskt, stilistiskt väldigt vacker. Och så fin. Visst är den? Det var några som höll med i alla fall. Ja, den har några år på nacken och det är lite grann att göra emellanåt, men så är det alltid. När åren går, vet ni, då behövs det förnyelse. Och det behövs lite extra här och där för att det ska hålla ihop. Så är det i våra liv också. Åren går i gemenskapen med Gud och det behövs liksom ses över emellanåt. Och då kommer Guds ande. Halleluja. Då kommer Guds ande och förnya oss. Så vet du, så vi har fått tid. Det är så fantastiskt att kunna gå upp på morgonen och sätta sig och ta till sig Guds ord. Jag ska inte säga att det är varje gång som jag gör det. Men allt emellanåt så kommer Guds ande så nära. Om man läser Guds ord så är Jesus så nära. Jag tycker att man kan ta på honom. Så nära. Jag tänker på den gamla sången där det står. Jag ser i ordet hans sköna liv. I ordet lär vi känna Jesus. Där får vi se honom. Vi får lära känna hans karaktärsdrag. Det räcker inte med att höra honom på avstånd. Det är väldigt fint alla initiativ som man tar. Jag minns då alla trodde väldigt mycket om det här med man började med radiosändningar och man hade närradio och allt möjligt annat. Men det flammade upp en liten tid och så lades det ner. Och då fanns det en skara människor som tyckte att ja, det var inte så märkvärdigt att hålla på, man träffar ju inga människor. Och det är ju förvisst och sant. Och så var det andra som saknade. Men en sak ska vi ha klart för, det räcker aldrig att se Jesus på avstånd. Det räcker inte. Och det räcker inte heller att känna till honom genom andra. Kommer du ihåg berättelsen om kvinnan med sykarsbrunnen? De fick möta Jesus personligen. Ett personligt möte med Jesus. Det gjorde att hon kom till tro där och då, i det ögonblicket. Och så gick hon in i stan och berättade för de andra. Och det betyder att de fick se Jesus. Och när de hade sett Jesus så uttryckte de ungefär så här, att nu tror vi inte bara för ditt vittnesbördsords skull, utan nu har vi själva sett honom och hört honom. Det är annat det, när man får ett personligt möte med Jesus, det förändrar allt. Jag sa innan mötet till någon här, vi har fått se hur enskilda människor har förvandlats fullständigt. Från att ha varit någonting onämnbart, alltihopa, till att bli något fantastiskt och underbart. Vi har sett hur det påverkar hela familjer och släkter, och vi har sett det påverka hela samhällen. Och i några platser ute i Bolivia där vi arbetar, i Sydamerika, så finns det nu flera platser där så gott som alla är frälsta och tillhör Guds församling, de är döpta. Och ni ska tro att det är skillnad i de samhällena. De vet att ta vara på varje tillfälle. Man arbetar tillsammans. Man hjälper varandra mellan familjer och ser till liksom att alla ska kunna ha den hjälp som man behöver. Det som samhället inte erbjuder. Vi klagar ibland på skatterna i Sverige. Men vänner, jag vet hur det ser ut i länder där man inte betalar någon skatt. Jag vet hur det ser ut. Det är ingenting som vi vill ha. Det är ingenting som vi vill ha, jag lovar. Tänk att få möta honom levande och verklig här och nu. Det här beror på en längtan som Gud själv har lagt ner i människornas hjärtan, läser vi. De här som finns figurerar i sammanhanget här, det är intressant att det är greker som säger det. De är främlingar som kommer från ett annat land. Och nu var det ju på den tiden så att när Jesus kom så gällde det egentligen bara judarna. Och Jesus markerade det vid några tillfällen ganska skarpt och säger att när det var en kvinna här som sökte hjälp hos honom, att det är inte lovligt att ge åt hundarna det som barnen ska ha. Det var ju tufft och hårt sagt, men han markerade att han kom för Israel. Det var Israel som skulle få uppleva honom i verkligheten på det sättet. Men Gud hör också deras längtan, fast de inte har i den inre kretsen. Vi ska ju veta det, vänner, att när vi ber här så lyssnar Gud, eller hur? Men han lyssnar också när de ber i Svenska kyrkan, eller på det hållet den ligger, ungefär. Han ber också när människor ber i Svenska kyrkan också. Och han lyssnar till alla som åkallar hans namn. Han är beredd att se bort ifrån det här exklusiva lilla sammanhanget. För Guds folk, det är bara ett folk. Det finns inget som heter organisation. Eller denomination, eller vad du vill kalla det. Nu bildar man ju samfund, det är vilt, och tror att det ska hjälpa alltihopa. Men säg, hjälpen, den kommer från ett helt annat håll. Det kommer från Jesus Kristus själv. Bibeln säger ju att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Jag vet inte om det är relevant att nämna det, men jag har lyssnat på radio här. Jag har inte namnen i huvudet, men det är lätt att ta reda på om du söker det. Forskare som har ställt sig frågan, vad fanns innan universum skapades? Det är den stora frågan, det är en betydelsefull fråga. Vad fanns innan? Men Bibeln säger att i begynnelsen, då var ordet. Forskare och vetenskapsmän säger att då fanns medvetandet. Man menar att medvetandet kom innan övriga skapelsen. Det här stöds av en mängd forskare idag. Många höjer ögonbrynen och menar att ja, men det här är nog ihopblandat med religion. Nej, det är inte det. Flera stycken berömda forskare och Nobelpristagare har uttryckt samma tankegångar, och flera stycken för ett par hundra år sedan har uttryckt samma tanke, att det första, det som fanns innan, det var medvetandet. Vi kallar det för Gud. Det var han som fanns innan. Och det var hans tanke och hans medvetande som skapade allt. Därför att det är evigt det Gud har lagt ner i människornas hjärtan. Så kan det inte fyllas, det tomrummet, med någonting annat. Inte med framgång. Inte med relationer. Hur trevligt den kan vara. Inte med prestationer. Och inte heller, som jag nämnde innan, religioner. Vi kommer i en kör som brukar bli ganska högljudd. På spanska, att ingen religion kan frälsa dig. Det kan bara Jesus Kristus. Ingen religion kan tillfredsställa människans behov. Inte ens den kristna religionen. Det krävs ett personligt möte med Jesus Kristus själv. Det finns hos människan en slags helig rastlöshet i själen. Tills dess att hon får blicken och synen på Jesus. Det här är märkligt och det är underbart. Jesus säger att ingen kan komma till Fadern utan han drar honom till sig. Gud drar i människor och lockar människor till sig. Det är som magneter, vet ni. Det när det kommer till en viss gräns så tjoffsätter, så kopplar det upp. Och så är det också med vårt förhållande till Gud och till Jesus Kristus. När man väl närmar sig, så att säga, då blir dragningskraften större och större och större. Många undrar idag, hur ska vi få fler människor att gå i kyrkan? Det är ju en relevant fråga idag. Det är på många olika håll. Det blir färre och färre. Jag såg statistik på hur det inte ser ut i USA idag. Det är tusentals kyrkor som brommar igen och säljer ut och upphör. Till och med de stora som har hundratusentals medlemmar lägger ner. Jo, det är när kyrkan och verksamheten blir viktigare än honom, han som är ursprung till allt, och Jesus Kristus. Man börjar lovprisa predikanter och pastorer, profeter och allt möjligt vad man kallar sig, och menar att man talar i Guds namn. Och så har man glömt bort honom, han som är föremålet för allt. Jag tänker på när jag ser julklapparna under granen. Det är mysigt. Det är jättemysigt. Men vi firar ju jul, som Eter sa. Man firar bara födelsedag med de som lever, inte de som är döda. Och Jesus säger själv i Uppenbarelseboken, jag var död. Men säg, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Alltså, det går utöver allt. Men hur skulle det kännas för ett födelsedagsbarn om alla samlas och man ska ha fest och alltihop, och så delar man ut present och allting till alla utom till den som fyller år? Ingen vidare, eller hur? Deprimerande, skulle jag vilja säga. Katastrof, eller hur? Och man glömmer bort den som ska hyllas. Som är Jesus Kristus själv. Idag är det samma ande som väcker samma längtan hos människor. Jag ser hur människor som har allt i livet, man har hur mycket pengar som helst, fantastiska karriärer på olika sätt. Och så går man ändå och tar sitt liv. Det är tomheten på insidan. Det som bara kan fyllas med honom som är livet. Jesus, han visar sig framförallt genom korset. Det där han visar vem han är. Det där han visar i praktiken hur stor hans kärlek är till dig och mig, hur mycket han älskar. När Jesus hängde där på korset så hängde han där för min skull och för din skull. För att vi skulle finna vägen till Gud. Det var Guds kärlek. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Jag upptäckte i den spanska bibeln när jag började läsa spanska att det står på så sätt älskade Gud. Vi kan ju säga 100 gånger om dagen till varandra, Ethel och jag, att jag älskar dig. Och jag menar att det enda ord jag säger. Men med kärlek, det visas i handling på något sätt. Det är inte bara en känsla. Det är inte bara ett ord som flyktar så här som man skickar iväg. En liten grej. Eller en liten emoj. På Facebook eller någonting liknande. Det är inte det det handlar om. Kärleken handling. Och Gud visade sin kärlek när han gav oss det dyrbaraste han hade. Det är där vi ser Jesus. Det är där vi ser vem han verkligen är. Men när han hänger på korset så ser vi Guds kärlek som är utan gräns. Den är gränslös. Du kan aldrig göra om intet Guds kärlek. Det går inte. Det finns ingenting som är så eländigt som vi har gjort i våra liv eller gör. Som är så gränsligt så att vi inte omfattas av Guds kärlek. Ibland blir det diskussion om det här. Jag vet inte, man kan ha olika uppfattning. Jag brukar säga ibland det att om ni inte tror exakt likadant som jag så kommer ni nog till himlen i alla fall. Du var inte så orolig. Men jag tänker på den förlorade sonen. Eller som han numera kallas, den återfunne sonen. När han tog pappas arv och gav sig ut och slösade bort det. I allt elände som fanns i världen. Han hade många vänner och goda vänner. Så länge det fanns pengar och så länge han hade något att erbjuda. Men till slut så fanns han där och vaktade svinen. Och så kommer han på det att i min fars hus så har ju daglönarna det mycket bättre än jag. De har mat att äta, riktig mat. Och här förgås jag av hunger. Och han reser sig upp och tänkte in i situationen där han krävde av sin far att få ut sitt offer medan pappan ännu levde. Det är egentligen bara det. Det är ju hemskt. Det är ju en skymf alltså. Så tänker han att jag ska be om förlåtelse och kanske jag får bli en av hans daglöner. Och han går hemåt och på avstånd får han säga att pappa kommer springande. Lusar emot honom och öppnar sig fram och kramar om honom och säger min son. Det finns människor som har misslyckats som det kan se ut i sitt kristna liv som tycker att det är väldigt besvärligt det här. Och så har man misslyckats på ett eller annat sätt. Och det vet vi alla vad det innebär. Den här känslan av misslyckande. Den stora frågan för mig är, när han var ute i världen, var han då fortfarande en son? Eller var han det inte? Och svaret måste ändå bli att hela tiden så fanns han i pappas hjärta. Där fanns han. Han gav aldrig upp, pappa gav aldrig upp att det här kommer att ordna upp sig. Och det gjorde det. Nej, han blev klädd i högtidskläder. Och han fick se en ring på sitt finger och sko på sina fötter. Och säger han, nu ska vi ha en riktig fest för den min son som var död. Han har fått liv igen. Så är han, sådan är han vår frälsare. Guds kärlek utan gräns. Korset visar oss också att syndens makt är begränsad. Syndens makt över oss. Det här med synd och synden är två olika begrepp rent teologiskt. Våra synder, det som vi gör, alltså våra handlingar, det är en sida och det belastar vårt skuldregister. Men sen har vi synden som är ett begrepp. Den talar om syndens makt över människan. Och för våra synder så har vi ett botemedel som heter Jesu Kristi blod. Han utgöt sitt blod på Golgata för att sona all världens synd. Min synd och din synd och alla människors synd. Alla omfattas i detta. Ja, säger någon, men är man inte frälst då? Man måste ta emot det också. Det är ju som en kärlek, vet ni. Det kan aldrig vara ensidigt, det måste vara ömsesidigt. Eller hur? Är det inte så? Det måste vara ömsesidigt. Men syndens makt, det är en annan sak det. Och det finns bara en sak, och det är korset. Det är alltså döden. Vi måste dö bort ifrån synden. Och när någon har dött bort ifrån synden, så har synden inte längre någon makt. Jag skulle gärna utveckla det här vidare, men jag ska inte ta tid med det just nu. På korset så ser vi att det finns en förlåtelse som bara flödar emot oss. Alltså, det är konstigt att det ska vara så besvärligt för människor att förstå att det ska vara så svårt att förstå att det inte handlar om vad vi gör för någonting, utan allt handlar om vad Jesus har gjort för oss. Det är det beror på. Det beror inte på om vi är bättre eller sämre eller lite mindre välpolerade, om vi är välutbildade, högutbildade, eller om vi inte har någon bildning alls. Kalle Öst, som kanske några av er minns i alla fall, en märklig man som jag lärde känna ganska väl. Han sa så här att det finns människor som har en god karaktär, och så finns det de som har en dålig karaktär, och så finns det sådana som jag som inte har någon karaktär. Men det påstås, och Kalle själv nämnde, att de fick be till Gud för honom 100 gånger innan det gick igenom. Innan han kom till den insikten att det handlar inte om mig, utan det handlar om vad Jesus har gjort. Då får vi komma in i Guds finrum och bara sätta oss ner och vila och säga, tack Jesus. Tack Jesus. Du ska inte fortsätta att gå ängslad över att du inte räcker till. För där du inte räcker till, där räcker Jesus till. Och han har sagt att han är med oss alla dagar, inte tidens ände. Det var väl värt ett halleluja egentligen. Men jag hörde inget, det är så mycket här. För det är här det nya livet öppnas för oss också. Det är ett annat liv, det ser annorlunda ut. Jag möter en del kyrkor, man säger att ja, men vi måste sänka trösklarna och det måste se lite mer ut som det gör i världen så folk ska kunna känna sig hemma. Och då tänker jag, bevara mig väl. Och nu är det någon skillnad på Guds hus och andra hus. Vad ska människor då ta vägen för någonstans? Om det inte är något annat som Gud erbjuder än det som världen i övrigt erbjuder, vad har vi då att komma med? Gud hjälp oss i den här tiden. Gud hjälp oss, säger bara. Nu var det ju så att Jesus, han stannade inte i graven, utan han uppstod i kraft genom den helige ande. Och det är samma uppståndelsekraft som är verksam idag genom den heliga ande i dig och mig. Halleluja. Pinsamt och ensam. Det är samma kraft som är verksam i dig. Att se Jesus, det är att möta honom personligen. Du kan höra predikningar i hela ditt liv. Jag möter sådana människor. Man tror att allt handlar om att gå i kyrkan och att vara med och att kunna alla körer och sånger och luta huvudet på rätt håll. Då är allting gott och väl. Men frågan är om man har mött Jesus i verkligheten. Det är det som gör skillnaden. När anden öppnar våra ögon så händer det någonting. Nu har Johan blivit döpt här. Och du vet, nu Johan, nu sitter du liksom i här. Du är innesluten i Guds kärlek här och vi kommer försöka hålla reda på dig. Hoppas du inte tröttnar allt för fort på oss. Även så tycker jag det var så roligt att Johannes skulle genomföra dopet här, förrätta dopet idag. Det är första gången med honom och lite nervös och allting annat. Men det finns en relation mellan de här unga killarna. Jag tror att det är viktigt att vi förstår vänner. Att det behövs inte vara någon präst eller pastor eller någon som är utbildad på det här för att döpa människor. Det kan vem som helst göra. För vi döper inte till oss själva. Vi döper inte människor in i en organisation eller något sådant. Utan vi döper människor till Kristus. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Inte Fadern och Sonen. Utan Fadern, Sonens och den heliga Ande. Därmed talar vi om att alla tre är ett. Jag känner ibland att det är lite noga att vi förstår vad det är vi talar om här. Vi är döpta till Kristus. I traditionen i gamla tider vet du, så gav man ju, och det med anledning att det var nyår. Varför hamnar nyåret precis där det gör? Ja, det vet ni kanske, men vet du inte, ska jag tala om det för dig. Det är därför att det är 8 dagar efter juldagen när Jesus föddes. Då, 8 dagar efter, då blev han omskuren i templet och fick sitt namn. Och det namnet fick han inte genom vem som helst. Det var en ängel ifrån himlen som förmedlade det. Hans namn ska vara Jesus. Han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Vilket namn. Vilket namn. Hela världen firar hans födelse. Om man tror på honom eller inte så räknas det före och efter Kristi födelse. Det var lite knepigt för kineserna och några andra folk som har andra årtal än vad vi har i vår del av världen. Men de fick ge sig till slut när allting blev digitaliserat och datorerna kom in. För då behöver man jobba med samma datum. Så de fick ihop i alla fall. Därigenom så bekänner hela världen att Jesus föddes. Men han fick sitt namn, det namn som är över alla andra namn. När du ser Jesus, det är då som bördorna faller av. Men när jag talar om bördor, så tror jag det är så vänner allmänt med oss, att vi bär på alldeles och alldeles för många bördor i onödan. Det finns bördor som du och jag inte ska bära. Det finns problem som inte du och jag behöver fundera över egentligen. Man får säga som Nalle Puh. Jag gillar honom. Han sa så här, om man tänker för mycket på en sak så uppstår det problem som inte fanns där från början. Jag tycker det är bra uttryck. Ibland så grubblar vi och tänker så mycket på vårt förflutna. Och det finns det ju mycket att fundera över i våra liv allihopa. Åtminstone för mig. Är du ung så finns det kanske lite mindre. När du blir gammal så finns det mycket mer, jag lovar dig. Och man undrar liksom hur och varför och det ena med det andra. Tänk att det behöver vi bli lösta på och inse att när vi är nya skapelse i Kristus Jesus så behöver vi inte ägna det tanke mer. Historiens skräpkammare var någon som talade om för en del år sedan, för det var en ärkebiskop. Vi ska förpassa det till historiens skräpkammare där det är hemma. En kristens liv är riktat framåt. Det är vi som är framtidsfolket. Det är vi som är framtidsfolket, för framtiden finns hos Jesus. Det är där kedjorna och bojorna byts. Det är vi bundna av olika slag. Jag möter människor i själavården som har det väldigt jobbigt med sitt förflutna. Man har haft en eländig barndom. Många har blivit utsatta för övergrepp. Det finns massor av olika saker. Det finns med föräldrar som har tagit livet av sig. Och så går man och bär de här bojorna. Det binder en i det som när man vill framåt så binder den. Man kommer inte framåt. Man stoppar hela tiden med de här tänkarna, de här tankarna, allt det som har hänt innan. Men det bryts när vi får se på Jesus. Det där hjärtan helas också. Om du har blivit illa behandlad av någon. Ibland så drabbas vi av oförrätter. Vi gör det på något sätt. Men när vi får syn på Jesus. Då känner vi att allting är gott och väl. Den gamla sången, om jag inte äger Jesus. Vore livet värt att leva då? Ja, det är en stor fråga det. Var det Lina Sandell? Var det Lina Sandell? Ja, ni får hjälpa mig. Jag kommer inte ihåg allt. Jag kan inte ha allt i huvudet. Det finns många tankar i mitt huvud. Men det är också där som livet förvandlas. Och pris för Gud, han kan fullkomligt frälsa sitt folk så att det både syns och känns. Halleluja. Halleluja. Det är risk att jag har lite på tiden här, men jag var med en upplevelse för ganska en hel del år sedan i Pingstkyrkan i Karlskrona. Jag och en annan broder, Ingmar Bergström, vi hade bibelstudier på måndagarna. I kaféet i Pingstkyrkan här. Och bland många andra som kom in och fick uppleva Jesus där så var det en ung grabb från Iran. Och han var fostrad i ett mycket religiöst hem och gått i koranskola och allting möjligt annat. Och han undrade vad vi höll på med och vi gjorde det och han var artig och så här. Men han såg rätt grym ut faktiskt. Han såg ut som om han vore tvärrisk hela tiden. Vi har ungefär sådana här karikatyrerna på USA. Som man gör på talibaner eller någonting liknande. Utan turban. Men han förstod inte särskilt mycket. Men så började hända någonting med honom. När vi talar om Jesu offer, försoningsoffer på Golgata. Helt plötsligt så började han att gråta. Han får upp och så säger han, vad är det som händer? Vad är det som händer? Han säger, det har jag aldrig känt i hela mitt liv. Man fostrar sina barn att en man gråter inte. Man är stenhårt fostrad. Vad är det som händer? Jag sa till honom, det är den helige ande som verkar på ditt hjärta. Som rör på ditt hjärta. Och jag pratade lite grann om vad hjärtat är för någonting. Det är det som Gud börjar tala med en människa. Och då blir en människa mjuk i hjärtat. Och så kommer tårarna. Och så gick det någon gång till och han kom varenda gång. Och så fick han en bibel på persiska också. Så han läste lite. Han hade läst mycket. Och så var det ju ett ord ifrån Filipperbrevets andra kapitel jag skulle försöka förklara. Där alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Och förklara det att Jesus Kristus är Gud. Och så frågade jag honom, vad står det i den iranska bibeln på persiska? Jo, det står att Jesus Kristus är Gud. Men det är ju Jesus som är Gud, säger han. Och så upptäcker han att Gud talar till mig på mitt språk. Tidigare, vet ni, ska man tala med Gud måste man kunna arabiska. Det är ju en konstig Gud de har, väldigt begränsat. Om det nu är någon Gud överhuvudtaget. Gud talar till mig på mitt eget språk. Så säger han, mina släktingar i Iran, de vet inte om att det är Jesus som är Gud. Jag måste tala om det för dem. Ja, tyckte vi liksom att det var inte så bra idé att försöka göra det. Men han ville ringa direkt och vi skamlade ihop. Och på den tiden man hade sådana här myntautomat. Och han ringde liksom och vi hörde hur det skamlade, han stoppade i en krona eller vad det var, fem kronor hela tiden där. Och så kom han tillbaka i alldeles bedrövad. Så säger han, de fattar ingenting. Han var alldeles bedrövad. De har ju bara inte insett sanningen. Då. Alla satt vi där, kanske ett 40-tal, kanske flera människor. Och såg när hans ansikte förvandlades, när han fick syn på Jesus. Det är det här det handlar om. Det är det som är evangelium. Men Jesus han är också tydlig i sin inbjudan. Den som vill tjäna mig, han ska följa mig. Att följa Jesus. Det här är någonting som man kan säga det vore bekymrande, men det är också härligt att veta. Det är inte jag som väljer vägen, utan det är han som går före som väljer vägen. Han vet var jag passar någonstans. Han vet hur det ser ut i framtiden. Han är inte bara gårdagens Gud, den historiska Jesus. Han är inte bara någonting i det närvarande, utan är också framtidens Gud. Har du tänkt på det? Han står där i framtiden och säger till dig, välkommen. Välkommen. Vår framtidsdag är ljus så lång den räcker bortom tidens gång, står det gamla salm. Han säger, kom till mig, inte som du borde vara. Du behöver inte tänka på att rätta till någonting. Utan kom som du är. Den som kommer till mig, säger Jesus, honom kastar jag sannoliken inte ut. Tvivel. Låt mig säga lite bara om det också. Jag tycker att Thomas, en av de 12 lärjungarna, har blivit beskyld, tycker jag, på ett felaktigt sätt många gånger. Och det hör nog ihop med att jag kanske känner mig mest befryndad med Thomas just. Jag vill gärna säga saker och ting. Jag vill säga saker och ting hända. För mig så räcker det inte bara att stå och snacka om saker och ting. Det måste hända. Om det står någonting i Guds ord så måste det hända det som står. Jag är inte nöjd annars. Förstår du vad jag menar? Gud har varit så god emot oss under alla åren. Vi har fått se tusentals människor vända sig till Jesus och finna Guds väg med sitt liv. Vi har sett unga människor växa upp. Och Gud har utrustat dem med fantastiska andliga gåvor. mycket större och mycket mera än vad Eden och jag någonsin har haft. Vi har fått vara med och så, och så har det kommit andra också och vattnat. Men det är Gud som ger växten. Och är underbart. Men jag tycker att han har blivit lite oförtjänt illa behandlad i han som tvivlade. Ja, vem tvivlar inte ibland? Finns det inte tvivel så finns det inte tro heller. Finns det inte svart så finns det inte vitt heller. Det är kontrasterna och vi brottas med det här ständigt och jämt i våra liv. Det står så här att de 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Till och med när Jesus stod mitt framför dem så tvivlade de i alla fall. Det här med att Jesus uppenbarar sig betyder inte per automatik att alla kommer att ta emot honom. Nej, så är det inte. Så funkar det inte. Men den som vill, han får komma, står det. Får jag bara säga till avslutning. Jag skulle önska att det här blev vår bön. Inte bara som en slogan. Utan som ett hjärterop. Vi vill se Jesus. Och när vi ber den bönen, då ska Gud också svara. För han har lovat att den som söker, han finner. Och om du söker honom av hela ditt hjärta, så ska du också finna honom. Amen. Jesus, jag tackar dig för ditt ord som uppmanar oss på allt sätt. Herre, du kommer in i våra liv med läkedom och helande. Du bryter det bojor som binder oss fast, som gör att det blir arbetsamt och jobbigt att ta sig fram. Där kommer du in här och du bryter dessa bojor. Du bryter, Herre, relationen med det förflutna på ett sådant sätt att du utplånar det, Herre. Och när fienden vill komma och anklaga oss, Herre, så får vi hålla upp den akt, Herre, som du spikade fast på korset, den akt som anklagar oss enligt lagen. Tack att den har du befriat oss ifrån, Herre. Jag ber om mycket nåd och välsignelse över denna kära församling. Jag ber att den ska få bli en port till välsignelse för många, Herre, i Ronneby. Gud, jag ber dig, Herre, att du ska sända själar, Herre, i kontakt med vännerna i församlingen, Herre. Vi får bygga relationer, Herre, med människor som ännu inte känner dig. Att vi får dela, Herre, det glada budskapet att det finns nåd och frälsning, det finns hopp och det finns kraft, Herre. Jag prisar och ära ditt underbara namn. Herre, därför blygs vi inte för evangelium. Det som är en dårskap är den som går förlorade, men som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Herre, vi prisar dig att du är densamme igår, idag och evighet. Och du, Herre, som har sänt ut ditt ord, Herre, du ska också låta det verka och det ska få bära frukt, Herre, i denna tid, i Jesu Kristi namn, jag ber dig. Amen. Halleluja.
Tack Jesus.